Det är torsdagen den 18 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Mycket av det som en gång var är som bekant borta, för att ingen längre lever för att minnas det. Men för ytterligare en tid skall hågkomsten finnas kvar. I alla fall så länge jag och några andra gör det. Det började ju med ett land i vinteride. Ett land sammanpressat under snömassornas tyngd. Huttrande i den bistra kölden. Tätt sammankurat under den ilande isvinden. Ett land under en midvinternatt lika svart som korpens skugga och utan slut. Det var ett land som icke längre är. Ja, i detta land, ni vet det mesta. Knallarna, ekot mellan fasaderna, det efterföljande skriket, den snömodiga trottoaren, byggbarackerna, Lars där inne i gränden, Anna som springer ur taxin, Leif med sin usväng. Blodet vars yta ständigt växer, stanken av järn, spyorna in mot skyltfönstret och de förvirrade anropen. Allt som kom av det. Det hade gått ett decennium nästan, men det var en tid som ingen tidigare hade upplevt. Sverige hade förändrats. På bara några få år hade landet omdanats. Eller nej, det räcker inte. Sverige hade vänts upp och ner, vridits ut och in, bytt skepnad, iklädd sig något nytt som ännu ingen riktigt kunde ana i det damm och den rök som ännu behärskade scenen. Närmare 1 miljon människor står utan jobb. Detta är ett land där arbetslösheten bara några få år tidigare varit något nästan helt okänt. Något marginaliserat och något som drabbade några få andra. Men nu kände alla någon. När loket i Bingolotto frågade den som ringde vad man jobbade med, förhörde folk runt 1992 talar runt det. 1993 svarade man ändå, fast ganska skamset. Men i år så är det ingen som hymlar längre. Det kunde vara 3, 4 eller 5 samtal varje kväll. Och loket svarade varje gång något förstående om att ja, det där är ju vanligt för tiden. Våren är kall och sen detta år och vinterns kyla biter långt inne i april. Sveriges budgetunderskott uppgår till 250 miljarder kronor på en total kostnadsmassa av 500. Sverige har alltså bara råd med hälften av sina utgifter. För varje krona vi behöver finns det bara 50 öre. Resten är vi tvungna att låna. Statsskulden tredubblas på några få år. Ingen har i efterhand riktigt kunnat berätta hur nära den totala avgrunden vi var. Hur nära en total kollaps när folk fysiskt skulle rusa till bankerna för att få ut sina pengar. Kanske var det inte så långt borta. Bingolotto. Bara det är en obegriplighet några år tidigare. Men också offentligheten har stuvats om. Från språka på serbokratiska till SM i lavemang. Svensson, har någon klippt ut tungan ur käften på dig och tryttit en bingolott? Frågar hon något ironiskt. Samtalet i Bingolotto? Jo, jag stämplar just nu. Och så lokets trugga förståelse. Det var så det var nu. Och det var ett land där ute där vredens druvor hade såtts. Svensson, det är vanligt folk som nu var arbetslösa och skuldsatta. Och så tittade på skit på tv. Och behövt hysa nya och farliga åsikter. Sommaren innan hade hamnarna i Trelleborg, Malmö, i Ystad och Helsingborg fyllts av människor. Rader av flyktingar som aldrig verkade sina. En folkvandring mot norr, mot ett land där vredens druvor börjat gro. En kyla långt in i april. År av skandaler, av muter, smugglingar, buggningar, avgångar, affärer, fallskärmar, kriser och konkurser. Ett samhällsprojekt som kollapsar i realtid. Så Sverige skälver, pressas in till sin innersta fiber. Konvulsionerna rullar genom landet. Veckorna innan regeringen slutligen inför visumstrång för krigsflyktingar från Balkan kan en allt mer öppet främlingsfientligt nydemokrati samla tvåsiffrigt stöd. Från radion kommer svensk toppmusik om hedendom och fornordisk musik. Det gör ont, men går ändå. Genom en vinter och sen en ny kall vår och en frusen försommar. Där vredens druvor väntar på att mogna. En vanlig utekväll i Falun slutar i blod, en avspysning, spisning och en fylla, mer behövdes inte. Ekon av skotten färdas långt i den ljusa sommarnatten, där döden plötsligt står på lur. Men det ska ske något med Sveriges land och Sveriges folk i dessa dagar. Något som inte kunde föreses. Det är som landet har nått en botten, studsar mot dess golv och plötsligt vaknat till liv igen. Som om det var en rejäl spark i maskineriet, var allt som behövdes för att det skulle gå igång igen. Med en kraft som ingen hade anat förut. Sparken, för det är det ytterst handlar om. För innan vredens druvor hunnit jäsa ska något annat ske. Det är förstås ett skådespel och det är förstås inte på riktigt. Men ändå är det det. För det är det som skulle bevisas av allt det som nu som sker i Sveriges land och med Sveriges folk i dessa dagar. I dessa ljusa sommarnätter när vinterns kyla ännu finns kvar i minnet är det som en rysning går genom Sverige. En skällning genom landets själva rötter. Likt en urtidsjätte som vänder sig efter vintersömnen och åter blinkar nyvaket mot vårsolen. En rörelse som fortplantas över landet. Från byarna och de ensamma gårdarna där vägen tar slut till städerna som aldrig släcker sina ljus. Någon som sprider sig från hus till hus, från gård till gård, från samhälle till samhälle. Midsommarhelgen öser regnet ner. Men det är som alla vet att detta är det sista. Det sista hindret som återstår. Sista banan, sista bossen. Därefter återstår någonting annat. I ett land där 1 miljon står utan jobb, där det bara finns 50 öre för varje krona som behövs, börjar en mäktig rörelse. I dessa nätter när temperaturen aldrig ska sjunka under 20 grader. Klas Ingessons tröja är mörk av svett. Sverige skälver i sitt innersta. Gatorna fylls och nätterna verkar aldrig ta slut. Polisen bryr sig allt mindre om att försöka kontrollera människomassorna som samlas i städerna. Torg och gator fylls av krossat glas, fimpar och halvätna korvar. Stefan Schwarz lilla kropp söker sig likt en kryssningsrobot runt planen. Blåmärkena sprider sig som violetta blommor under benskydden. Landet rister och skakar. Ordningsföreskrifter och serveringsregler blir allt mindre viktigt. Det går som en darrning genom sommarnätterna. En dröm tar gestalt, en som ska brinna vidare i år som ett minne och ett löfte. I de små städerna där bruket lagt ner och fabriken friställt, där amfetaminet flödar och där flyktingförläggningarna brunnit, är plötsligt sommarnätterna upptända av hopp och gemenskap. Dessa dagar för över 30 år sedan förändrade Sverige. I ett land som nått botten ska hoppet åter ha tänts. Vredens druvor ska skördas, men dess saft är plötsligt en annan. Allt det här har blivit historia. Historia som nästan blivit till myt. Men det skedde verkligen. Världen kunde ta en ny vändning. Öden kunde förändras, kurvor kunde brytas och trender kunde vändas. Fotboll är symbolik och yta. På sin höjd en derivata av tidens sanna riktning. Men minnena ljuger inte heller. Det som skedde, det skedde verkligen. När Mio Drag, Beno Dedici placerar bollen på straffpunkten framför Thomas Ravelli för att sedan backa några steg framåt, står där Sverige verkligen stilla i den heta sommarnatten. Det är ett skådespel, det är en slump, men det är också något som klöser vårt innersta. Något som får symboliken och verkligheten att mötas och utfallet att transcendera mot det sublima. När Beno Dedicis fot träffar på bollen och får den att börja sin 11 meter långa färd genom luften är det inte bara slump, inte bara skådespel. I en värld uppbyggd kring sociala överenskommelser är också den bollbanan en del av den stora händelsekedjan. När Ravellis hand når bollen några decimeter framför mållinjen är det den fysiska manifestationen av en överenskommelse som ytterst avgör vår gemensamma värld, som ytterst sätter gränsen för vad vi kan uppleva, förvänta oss och känna. För det är så här världen skapas. Kanske är det en spel, kanske är det en slump, kanske är det ett skådespel från början. Men likförbannat också någonting som inom sin tid kommer att avgöra människor och hela samhällets öden. Och föra oss fram till den framtid som väntar. Och där är vi ju nu. Så kom vi äntligen hit. Till slut, till samtiden. Dagen före midsommar. Redo att gå in i den riktiga sommaren. Så även detta 2026. Sillen inlagd, snapsen kyld, jordgubbarna inmosade ovanför ölen i kylskåpet. Fjärden ligger naggad av duggregn, solen visar sig sporadiskt bakom blyersgrå moln och de dekorativa björkarna har redan börjat torka på balkongräcket. Och då pratar vi bara de profana, sekulära och tingsliga förberedelserna. För den som lever mer i anden än i köttet är ju sommarståndet mer än än mer hektiskt. Och apropå grabbarna från 94 som föregångare, det är ju just en annan sån vi ska passa på att fira också. Förelöparen, han som beredde vägen, Johannan, Giovanni, Johannes Baptista, känd under många namn också. Vi kanske återkommer dit. Så länge ska jag hälsa mina kollegor välkomna, som idag heter Tove Livendal, Mattias Svensson och Paulina Neuding. Varmt välkomna.
Tack så mycket.
Tack. Hej.
Tove, det var ett tag sedan. Varmt välkommen tillbaka.
Tack ska du ha.
Du, midsommarstundar som sagt, är sillen inlagd?
Jag måste erkänna nej, men det finns ju sån här 5 minuters inläggningsvariant att köpa.
Så du behöver bara 5 minuter så är du klar?
Mm.
Perfekt.
Slarvigt.
Precis. Mattias, du har väl koll på att det inte räcker med att plocka 7 olika sorters blommor och lägga under kudden. Du måste också gå över 7 gärdsgårdar.
Annars vadå?
Annars så drömmer du inte som du vill drömma.
Nej, jag drömmer inte så mycket ändå.
Du, ut på Älvik med dig så löser du det. Paulina, hör på din front.
Bra, tack.
Har du haft en bra vecka?
Ja, tack.
Du är ju från Polen. Du vet ju inte det här, men imorgon kommer vi andra som varit svenska sedan Ottar Wendelkråka försvinna från stan. Ingen kommer berätta vart eller varför för dig. Och vi kommer dyka upp utan att nämna vad vi har varit efteråt. Men du håller god min som vanligt.
Jag håller god min. Det var ju ett tag så här om året så skulle det skriva så här förgrymmade midsommartexter.
Jag blir inte bjuden till någons land.
Snedstreck. Jag äger inget landställe. Mm. Och det är också taskigt.
Ja.
Precis. Det är ganska roligt.
Men du biter ihop som vanligt helt enkelt.
Jag biter ihop.
Och 364 dagar om året är du med oss liksom.
Ja, i gemenskapen. Och sen så märker jag att folk kommer ju tillbaka med de mest osannolika berättelser sen.
Ja,
så
men precis. Bara... att liksom, om det finns inte vattenklosetter, det finns liksom inte värme, man äter råfisk, man gör det under öppen himmel, det mesta liksom och sådär. Ja. Du är ganska glad att vara hemma i stan helt enkelt.
Absolut.
Otäcka skämt där. Tove, ska vi sluta tramsa och dra igång?
Det låter som en bra idé.
Vi drar igång. Då ska vi börja med inrikespolitiskt igen, i Botkyrka av alla ställen. För där har det ju sedan flera år tillbaka skett märkligheter inom socialdemokratin, det vet ni ju. Och nu har radioprogrammet Kaliber fortsatt den här granskningen. Och Tove, jag vet ju att du har lyssnat och du kanske kan börja med att guida oss andra. För det här är ju inte helt lätt att hänga med i att det har hållit på i några år och sådär. Om du börjar kortfattat, vad är det egentligen som har hänt här?
Ja, det är en grannlaga uppgift, men det som har hänt är att Socialdemokraterna och ABF under lång tid har jobbat i området. ABF har haft ett avtal ifrån kommunen att få driva fritidsgårdarna där, och det är lite ovanligt, för annars brukar de vara kommunala. Men i S-styrda Botkyrka så har då ABF haft den uppgiften. Och där har man haft en ganska rejäl verksamhet, och det följer ju i ett mönster där man under 80- och 90-talen såg att det liksom blev ökade problem i vissa områden, ökad segregation, utanförskap, och då la man större förhoppning vid att fritidsgårdarna skulle kunna vara ett sätt att rädda upp unga som var på glid, och det har nog i en hel del fall lyckats, men i en hel del fall så har det blivit ganska förskräckligt. Och det är ju vad som har skett i Botkyrka då, där kriminella element också har hittat de där gårdarna och gjort dem lite grann till sina vardagsrum. Mm. Och i Kalibers granskning då så berättas bland annat om Albis fritidsgård, där polisen åker förbi och tittar in och hittar liksom flera stycken kopplade till det där Vårby-nätverket. Och de åker iväg sen och pepprar ett hus liksom, den familj ligger och sover, så att det är liksom, det där blev inget bra. Och när man slog larm då hos kommunen, så valde dåvarande kommunstyrelseordföranden Ebba Östlin, socialdemokrat, att reagera. Hon tog in ett externt säkerhetsföretag som skulle utreda hur det stod till egentligen. Och i och med det så skapades då en också väldigt stor konflikt mellan liksom ABF-falangen, om man uttrycker det så, inom Socialdemokraterna och andra som nog tyckte att det där var rätt bra att det gjordes. För att resultatet av den här granskningen blev att man upptäckte att det fanns starka kopplingar, personmässiga kopplingar mellan den här verksamheten och kriminella nätverk, och att man inte bedömde den här miljön på fritidsgårdarna som säker. Och då stängde man fritidsgårdarna. ABF gick miste om 9 miljoner, och det skapade då väckte mycket ont blod. Mm. Så det är liksom kärnan av den konflikten som sen har förgrenats och blivit ännu större då.
Föredömligt berättat och sammanfattat. Vi ska lyssna på ett väldigt, väldigt kort utdrag från Kaliber, som just då är det här före detta kommunalrådet Ebba Östlin som pratar. Det är väldigt kort.
Och så tittar jag på den bilen, och då sitter en person där, och så tar han upp sin hand och riktar fingret på mig som om det vore en pistol. Och så låtsas trycka han av.
Ja, väldigt kort. Men det hon berättar om, alltså, det här sker ju då med en bil som stannar inte hennes då vid trafikljus, och hon då hotas på det här sättet. Det kommer inte fram av vem, men det här är ju väldigt läskigt att höra på, Tove.
Ja, det är det. Och det här är ju så här, en del av hela hennes tillvaro har ju under en ganska lång tid varit en ofri tillvaro. Hon har inte kunnat åka liksom kollektivt. Hon har liksom behövt haft säkerhetsarrangemang. Så att hon har ju levt med en hotbild ända sedan hon tog det beslutet. Det är inte så att har man varit erfaren kommunpolitiker så är det möjligt att man har skapat sig fienden ändå. Men det är just liksom det här beslutet som utlöser då den här situationen som blir väldigt hotfull för henne. Mm.
Vad är det då som är nytt den här gången? För att det här har ju varit känt, den här konflikten påbörjades redan för 3 år sedan, 2023, och det har skrivits rätt mycket om det. Vad är det Kaliber kan föra fram för nya detaljer?
Ja, det som då händer är ju att efter det här beslutet så formerar sig ju ABF-falangen i en ny S-förening som helt enkelt skaffar sig så mycket, alltså de rekryterar in en massa medlemmar så att till slut har de ju en majoritet så att de kan avsätta Ebba Östlin. Och på det där mötet så blev det då ganska stor medial uppmärksamhet efteråt eftersom det framkom att gängkriminella hade varit med och deltagit i beslutet och varit på mötet. Och i samband med det så gör Socialdemokraterna en intern utredning som kommer fram till att det inte har begåtts några fel överhuvudtaget. Att det bara handlar om personstrider och att det inte finns någonting att se. Och att det är liksom, det är inte så att någonting otillbörligt har skett. Men det Kaliber nu visar är ju att det verkligen fanns en typ av organisering och att man också har förlitat sig på personer som är gängkriminella. Och det har ju då förnekats av Socialdemokraternas både partiordförande och partisekreterare med hänvisning till den här interna utredningen. Så det är egentligen det som är nytt nu då. Mm.
Det är väl också det här att de slog larm till partisekreterare Baudin att hon, Ebba Östlin, gjorde det och att hon inte fick något svar därifrån, men att hon kommunicerade vad som hände och att de därmed var informerade.
Ja, men det har Expressen avslöjat tidigare. Så att den informationen har funnits, men det har hittills bara varit väldigt tyst ifrån S-ledningen. Mm.
Men för oss som följer med bara genom medierna, vilket är de flesta då, så är det här en granskning som har pågått under flera år. Och jag tror det kan vara svårt för många, inklusive mig, att riktigt förstå allvarlighetsgraden. Tove, ifall du, är det här helt enkelt så att det gängkriminella nätverket infiltrerar partierna på ett så avgörande sätt att man helt enkelt bestämmer riktningen i en kommun, så att säga? Kan man uttrycka det så, eller hur skulle du säga?
Ja, ytterst kan det ju bli så. Det är ju så att hela vår offentlighet prövas ju nu och blir ju liksom testade av de kriminella strukturerna som på olika sätt försöker ta sig in. Och vi har ju diskuterat otaliga olika varianter på det. Det här är ju nu då kanske det första synliga exemplet. Det finns säkert sådana som inte har kommit upp på radarn, men det här är kanske det första stora publika och tveklöst också av jättestor magnitud, där man ser hur det här kan fungera. Och det som är skälet till att, jag gissar ju att skälet till att man inte har på något sätt försökt göra rent hus från S-ledningen är ju att det blir liksom en otydlighet. Man har intressen, egenintressen i saken. Det här är ett jättestarkt S-fäste där också ABF har en stor verksamhet. Det är många som har säkert både sociala och ekonomiska band och kopplingar. Och att i det fallet börja göra sig ovän med personer som kanske finns i någon gråzon där är inte någonting som man gärna gör. Och jag tror att det är ju också skälet till att vi har problem med att kriminella strukturer tar sig in överallt, därför att det är inte så enkelt. Det är ingen som knackar på och säger hej, jag är gängkriminell, jag vill ta över er verksamhet, utan det här sker liksom på andra sätt och plötsligt så är man i en situation där man kanske inte, där det kräver väldigt mycket för att stå upp och säga att nu har det passerat en gräns, nu kan vi inte ha det så här längre. Så att det här är ju och det är ju som med all verksamhet, att om du ger efter, om du börjar spela med, om du inte är tydlig, då har du snart försatt i en situation där våldskapitalet kommer att styra.
Ja, och en tanke där, jag vet inte om ni förstår vad jag menar, men det kan ju lika gärna finnas så att om väl parallella strukturer där våldskapital och gängkapital avgör har satt sig, det finns ju ingenting som hindrar dem från att ta sig in på annat. Det är ju inte så att de tänker, jag kan ju inte gå med i ett parti, jag är ju gängkriminell, där passar inte jag, utan snarare så kommer de väl utöva sin makt på liknande sätt, oavsett om det är ideell sektor eller i näringsliv eller om det är den privata. Alltså det är ju så det ser ut, så att säga, liksom. Ja, om ni förstår lite kort vad jag menar. Mm. Paulina, vad tänker du?
Ja, alla borde lyssna på den här granskningen från Kaliber. Det är verkligen helt blodisande när man förstår att så här, människor som kommer till det här S-mötet blir jätterädda. För att man ser att det är en massa nya ansikten där. Och de är inte nya i den meningen att det är kända kriminella, det är familjestrukturer. Man beskriver det här programmet hur man har då en enskild individ som polisen tar, går igenom hans swishlista därför att det finns knarkaffärer och det är en aktiv gängkriminell person. Och bland de här telefonnumren som han har swishat till så finns det en inbetalning till Socialdemokraterna. Och sen så beskrivs det då hur gamla partiaktiva blir jätterädda när de ska in på det här mötet. Så det är ju inte bara Ebba Östlin, utan alla blir ju rädda för att de befinner sig plötsligt. Plötsligt har det här blivit en kontaktyta med den organiserade kriminaliteten. Och det är så här, det så kan man säga generellt är att det här är någonting som vi känner till från kommuner där det är mycket klankriminalitet. Man vet att klanerna redan tidigare har gjort så att de säger, du tar KD, jag tar MP och så tar din dotter, hon ska förresten läsa till jurist och sen så är det jättebra om hon börjar jobba på Skatteverket. Alltså det är så man jobbar i de här klanerna. Så det är ju känt. Det vet vi sedan tidigare. Det som är nytt här, det är ju liksom magnituden av att man har verkligen lyckats på det här sättet utifrån en kalibersgranskning att avsätta och styra, som du sa, styra politiken i en viss riktning. Avsätta en person och styra politiken i en viss riktning. Och man ställer ju en väldigt bra fråga där då till Ebba Östlins efterträdare. Hur tänker du kring att du kanske står nu i tacksamhetsskuld till kriminella? Och det ville han ju inte kännas vid, förstås. Så det är det ena. Sen är det så här, hur Socialdemokraterna hanterar det här. Och där är ju, det är ju som vanligt, det som vi pratat om i den här podden tidigare. När saker drabbar andra partier, till exempel SD, trollfabrikerna. Det slår ner som en bomb, det är en jättestor skandal. SD blir nästan något man skrattar åt. De kan inte säga någonting utan att få svaret säga, ja, ni är mera trollfabriker. Liksom. De blir som ett skämt i offentligheten. S drabbas inte av det här på samma sätt. Och jag tycker bara efter några dagar så tycker jag att så här, det här är kanske någonting som kommer rinna av dem. Därför att det fäster inte. Det blir inte en grej. Trots att det är så här, extremt allvarligt.
Om vi tar det där med det fäster, eller om det inte gör det. Vad tror du om det, Tove? För att det har ju avfärdats det här då från Socialdemokraternas partiledning att Magdalena Andersson har ju då sagt bland annat i vår tidning att Socialdemokraterna är inte infiltrerade och att en av de personer som är i Kalibers granskning har aldrig varit medlem i partiet och så vidare. Och så ser man också att Moderaterna har haft gängkriminella i Helsingborg och så vidare. Hur klarar Socialdemokraterna att bemöta det här, tycker du?
Ja, så det, här får man väl skilja på vad som är moraliskt, den moraliska dimensionen och den taktiska. Och när det gäller den taktiska så är det kanske som Paulina säger, att skälet till att man ligger så lågt är väl att man hoppas att det ska blåsa över och att man tänker att genom att som återbautistla så kan man liksom säga att ja, men andra har också problem och sådär. Så att det är väl förhoppningen nu. Det moraliska är ju ohyggligt, därför att det är väl få som så ofta den senaste tiden har talat om infiltration av kriminella nätverk i offentliga verksamheter som Magdalena Andersson. Hon har talat om HVB-hem och allting. Och vilket problem det innebär när man låter den sortens strukturer äta sig in. Och då kan jag ju bara tycka att det självklara vore att statuera exempel och förklara att så här ska man hantera saker när det dyker upp liksom vid den egna trappen, så att säga. Då gör man på det här sättet, och istället så har vi då hittills bara fått sett att det har spelats ner. Mm. Och det handlar väl om att det också är, precis som Paulina var inne på, det är, och som jag också nämnde, alltså det är så kletigt och smetigt. Det är liksom det här med att det bildas falanger och försök till snabba övertagande. Det är olika delar av Förening Sverige har erfarenhet av det. I det här fallet så har vi då liksom en ombudsman hos ABF som är dömd och har liksom återkommande haft problem. Han har nu liksom då gift in sig med, det finns nu är han släkt med en gängkriminell som då kommer på det här mötet och är en del i att avsätta Ebba Östlin. Så att det finns så många beroenden i den här, så många lojaliteter som handlar om allting annat än vad jag tänker mig att Socialdemokraterna vill vara för typ av parti. Mm.
En annan kontrast, det är ju inte bara det med att man pratar mycket om infiltration av gängkriminella. Man pratar ju också om ett hårdnande politiskt klimat där politiker utsätts för mer hot och hat och våld och så vidare. Och att vi liksom lever i 30-talet och så vidare. Och det här är ju också en aspekt som man då skulle kunna tänka sig att man är lite emot. Men det kan ju växla
definitivt.
Det där. Paulina?
Ja, alltså, en aspekt av det är ju att journalister har ju länge pratat om att det är läskigt att granska SD därför att det finns en svans som kan bete sig otäckt. Här har vi ju på kort tid haft två exempel på att journalister faktiskt tar en risk när de börjar granska Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det är en ganska speciell situation. Sen så kan man ju säga, det här berättar ju någonting om Botkyrka. Botkyrka är den kommun i Sverige där högst andel av befolkningen lever i utsatt område. Och det här märks på liksom en massa sätt i Botkyrka. Det är den första kommunen i Sverige där en skola fick tas över av staten. Därför att det var så mycket, alltså polisen fick komma dit regelbundet. Och man kunde inte ha öppet på eftermiddagarna för eleverna började slåss. Man kunde inte ha papperskorgar för eleverna eldade i dem och sådär. Totalt kaos. Det är en kommun där man har kommit fram till att var tredje flicka lever under hedersförtryck. Så att det är så här, det är inte så konstigt att den här typen av problem som självklart har att göra med integration och så vidare i vidare mening, att det avspeglar sig också på det här sättet. Och här finns det ju så här, det vi ser i S nu i Botkyrka och det vi har pratat om i Vänsterpartiet, det är liksom utslag av någonting som egentligen ganska väntat. Alltså med den migration som vi har haft så följer vissa strukturer med. Och det här är så här, det här är så välbelagt i migrationsforskning så det borde inte vara kontroversiellt. Alltså har man en stor invandring från klansamhällen då kommer klansamhällets sätt att bedriva politik, det kommer att lämna ett avtryck i det nya landet om man inte har jättestor tur. Precis som det här då i Vänsterpartiet. Har man en jättestor invandring med människor som har den här synen på världen, då kommer det avspegla sig i det nya mottagarlandet. Så att båda de här nyheterna är helt väntade konsekvenser egentligen av den migrationspolitik som vi har haft. Vi hade kunnat ta tur, vi hade kunnat slippa det här, men det här var liksom det mest väntade utfallet. Och det här borde vi vara beredda på och förbereda oss för. Och det som är slående då är så här, skadades Vänsterpartiet av att man avslöjade att det var kryllade av förintelseförnekare och så här? Nej, det verkar inte ha skadat dem i opinionen. Kommer SC Botkyrka skadas av att det visar sig att man har de här problemen? Jag vet inte. Och det är så här, det är rätt allvarligt.
Innan vi går vidare, Mattias, har du redan börjat drömma midsommardrömmar? Du sitter tyst.
Jag har inte fått frågan om någonting. Jag har inte följt det här närmare. Men jag noterar ett par saker. Alltså dels så den här historien har ju följt oss ett tag. Jag vet inte hur arga gubbar i högern förklarar att Kaliber tar upp det igen när det är valår och allting i public service. Jag har sett tvärtom att redan den här granskningen tycks ha fått vänstermedier att prata om att public service är helt högervridet. Det har varit någon grej som har kommit den här veckan.
Kämpa.
Så det hoppade fort. Men det andra är ju att vi har följt det här nu i 3 år. Och vad det avslöjar framförallt är ju alltså socialdemokratins försök att icke-hantera det här. Och vilket otroligt svek det är. Dels emot människor som företräder deras parti som blir utsatta för hot. Mm. Då ska man alltid känna att nu kommer partiledningen, du kommer inte att lämnas ensam i den här situationen. Och det i detta solidaritetens parti var precis vad hon gjordes. Partiet centralt tillsatte en utredning som inte hittade någonting och hoppades komma undan med det. Och sen är det medierna som har fortsatt den här granskningen, aktualiserat det igen och igen och visat hur inkompetent, osolidariskt och liksom populistiskt de har hanterat det här.
Passa på i sammanhanget och tipsa här om, för det finns faktiskt ytterligare folk som har reagerat, och en av dem är Peter Schilling som är socialdemokrat från Sundbyberg. Har ni hört talas om honom? Han har skrivit långt på Facebook. Det är ett öppet inlägg då, han har också uttalat sig i media ska säga, där han då är väldigt självkritisk mot hur partiet agerat. Mitt problem då och nu är att Ebba hade rätt. Det var rätt att stänga fritidsgårdarna, skriver han. Och sen, så att det kan man gå in och läsa hur en annan kommunpolitiker i Stockholms län resonerar kring detta. Just kring det du är inne på, hur partiet har agerat.
För det är liksom så här, många av de andra, alltså vi har ju haft en läroprocess, precis där Paulina säger om att det är ju inga nyheter. Och det här har ju tidigare, alltså det här med, oj, titta, den här ganska okända personen får jättemånga röster i vårt interna provval och sånt där liksom. Och den typen av naivitet finns ju inte längre. Det finns ju partier som har tagit tag i det här, har sett till att rensa sina listor. Alltså, Miljöpartiet har inte längre, mig veteligen, folk som inte ens kan hälsa på kvinnor genom att ta i hand i partistyrelse och sånt där.
De precis avslöjats med antisemitism den här veckan. Men,
Men...
men just det med att ta i hand.
They're getting there.
Ja, och det här är liksom Sveriges största och mest regeringserfarna parti som fullkomligt fallerar att backa upp sin egen företrädare. Det tycker jag är exempellöst, och det tror jag kommer att göra att det här lever.
Kort avslutning, Noidi, innan vi går vidare.
Nej, men det här blir verkligen ett lackmustest för medierna. Jag ska inte vara sura gubbe höger. Det är jättebra att Kaliber gräver i det här, men fråga sig hur saker fäster och inte fäster. Hur någonting blir att ett helt parti blir så här löjligt. Kom inte här och säg det här till oss, ni mera trollkonton och så vidare. Så som det där blev för SD. Jag ser inte det här fästa alls på samma sätt, trots att det är så otroligt, otroligt allvarligt. Och just det här som du beskriver, Mattias, hur ensam Ebba Östlin var. Inte bara att så här, marken skakar under hennes fötter när hon inser att så här, jag är hotad av gängkriminella. Gängkriminella har haft en betydelse för hur det här partiet styrs. Utan också att så här, partiet centralt bryr sig inte. Hon får inte stöd därifrån.
Vi går vidare, och då ska vi höra en sväng utrikes. Vi har ju fått ett sorts avtal mellan USA och Iran. Detaljerna har nu blivit klara. Det finns ingenting på Vita husets hemsida, men medierna har publicerat en del, eller det mesta då, från det här Memorandum of Understanding som det heter. Och det är ett diplomatspråk som betyder väl ungefär just det här är vi överens om just nu. Det är 14 punkter, och man ska sedan komma överens om resten inom 60 dagar. Så vi får se hur mycket av ett Memorandum of Misunderstanding det kommer att landa i. Det är en del, vad jag tycker, är ganska sensationella saker. Bland annat $300 miljarder ska gå till Iran för uppbyggnad då från USA och deras partner då, Gulfstaterna, i en reconstruction fund. USA ska inte lägga sig i Irans inre angelägenheter, så det handlar ju då om att det här med regime change var inte så viktigt. Man ska också lyfta sanktionerna. Avtalet är också undertecknat av Trump i alla fall, i Versailles av alla ställen, vilket kanske då har vissa historiska betydelse. Vi vet ju inte var det här kommer sluta. Israels position är okänd. Premiärministern Netanyahu har inte uttalat sig än, men Mattias, vill du börja? Vad fick Trump ut av det här egentligen? Han öppnade Hormuzsundet som var öppet från början.
Ja, exakt. Alltså, han har ju, hur många gånger har han avslutat det här nu? 27, 28.
Ja, fast nu finns ju något påskrivet av båda parter ändå, så det är ett steg närmare, tänker jag. Eller
ja,
tror jag.
Ja, jo, det är möjligt. Och det är ju med, precis som du skriver, en enorm mängd eftergifter.
Jag tolkar det som det i alla fall.
Ja, Ja, det är det ju. Alltså, han betalar och går med på någonting för att få lugn och ro. Det är ju så han hanterar allting. Mm. Och vad som händer nästa vecka och vad han får för sig då, eller vad andra gör, det vet vi ju inte.
Nej.
Det är ju liksom ingen... Det är ju inte särskilt stabil grund för liksom, den långsiktiga planering som krävs. Alltså, jag vet inte om fartygstrafiken med den logistiska apparat det är ens hinner komma igång på 60 dagar.
Det är mer än jag vet också. Tove, vad säger du? Att det ändå finns någonting påskrivet här nu? Jag ska säga det här att vad man ska komma överens om också då, det är ju det iranska kärnvapenprogrammet då, där man har varit överens om att Iran inte ska skaffa sig några kärnvapen, men så gäller det då hur mycket anrikat uran som ska få finnas och vad som ska hända med det. Det där har jag faktiskt inte satt mig in i helt och hållet. Men har du några tankar från ditt håll, Tove?
Jag tänker att den här mannen som har publicerat en bok som heter The Art of the Deal kunde ta en uppföljare nu som heter The Art of Disaster. För det är ju liksom den stora vinsten här är ju Iran. De har lärt sig att de kan spela världen genom att hota med att stänga Hormuzsundet. Och gör de det så kommer de att kunna få andra dit de vill. Så att det är lite tidigt att säga, för nu ska det ju också fortsätta att förhandlas i takt med att man då liksom öppnar upp Hormuzsundet. Jag såg att det var, nu tror jag i poddande stund, 3 fartyg som har liksom passerat, men de andra avvaktar. Men det här är ju, och dessutom till råga på allt så har man ju också då givit det iranska folket förhoppningar som nu är totalt grusade. Så att jag saknar nästan ord för det katastrofala ledarskap som Trump har uppvisat här. Jag ser inga ljuspunkter i detta faktiskt.
Man kan nästan säga att följa Trump, det hotar ens existentiella hälsa lite. Har ni tänkt på det?
Mm-hmm. Alltså, framförallt så är ju det iranska folket tyvärr bortglömt här. De har ju helt sålts ut, precis som Trump sålde ut Venezuelas opposition tidigare i samma typer av deal.
Ja, det blir väl tolkningen då att USA inte ska inlägga sig i Iran.
De är inte att lita på. Det är väldigt dåliga nyheter för Europa.
Vi ska gå vidare och då ska vi gå till dig, Mattias. För när jag frågade dig innan då, vad vill du prata om i podden? Så svarade du så här: jag har just varit ute i solen. Så jag vill tala om att roligast vinner och att verkligheten talar för borgerligheten. Det låter ju väldigt uppbyggligt det här, Mattias.
Jag undrar så här en halv dag senare vad jag tänkte på.
Vi börjar med roligast vinner. Ja. Vad tänker du där?
Nej, men det här är ju någonting jag skrev om i måndags. Om framtiden och att ingen längre vill dit. Det är ju en ganska generell trend. Men det gör ju också att det finns en väldigt trängsel politiskt kring nostalgi. Och det öppnar ju möjligheter för partier som inte är så begivna på nostalgi och som det inte ligger för att tävla riktigt på den banan, typ Moderaterna som idag framstår som rätt halva i att de saknar sin framtidsoptimistiska, teknikoptimistiska, marknadsliberala sida. Och med den så skulle både Sverige bli bättre och framtidsutsikterna bättre, och jag tror även Moderaterna kunna göra ett mycket större claim för att leda Sverige framåt. Så det är ju liksom ett medskick och skulle nog också göra det lite roligare att vara moderat valarbetare.
Nu ska hornen växa ut på mina tidningar och jag ska bli så här jävligt advokat igen. För att om jag är då moderat valledare så skulle jag säga så här: men Mattias, folk vill inte till framtiden längre. Vi kan inte prata om, det är inte år 1997 längre. Vi kan inte prata om att framtiden är så bra för folk har tappat hoppet inför den. Gör vi det så kommer vi framstå som naiva eller så här. Kan du tänka dig hur det skulle låta?
Alltså vi minns ju fortfarande när Socialdemokraterna 10 år för sent försökte hoppa på den här trenden och bli framtidspartiet. Och det är ju lite grann om Moderaterna försöker liksom bli det här nästan nostalgipartiet som inte liksom är vad de är, då tror jag att man har sämre respekt för det. Vi har också en tid av uppvärderande av konsekventa identiteter över tid. Och att liksom, jag tror att man förväntar sig andra saker av moderater. Det är rätt uppenbart att när moderaterna har försökt leka populister och dela ut valfläsk och sånt där, det har inte lyft partiet.
Nej, det är ju en iakttagelse som är riktig.
Ja, och då tror jag att lite grann man får gräva där man står och kanske också upptäcka och låta väljarna också upptäcka att här finns någonting som jag för inte så länge sedan tyckte var rätt bra.
Det är mycket möjligt att du har rätt. Men det här med roligast vinner. Jag är ju själv väldigt rolig. Jag vinner nästan aldrig. Paulina, du har ju en offentlig person någonstans mellan Golda Meier och Filip Jonkan. Men privat är ju du en av de roligaste personerna som finns.
Mm. Tack, du har snällt sagt.
Nej, men jag har ju sagt tidigare så här, du skulle ju sopa undan banan från alla kommunisterna på P3 ifall du fick göra en stand-up-kväll. Men du har valt
men det
inte
går inte om man inte är kommunist.
Det är möjligt, men i alla fall, ja. Du har ju den, skiter sig allting liksom med att de drar in pressstöd från svenskar. Så här, du kan ju harva runt på pizzerierna i Sverige och folk skulle skratta och
tack,
betala.
Tack, det var extremt snällt sagt.
Mattias, du är också rätt rolig. Inte lika rolig som Mattias, eller Paulina.
Nej, det är svårt.
Det är väldigt svårt att vara.
Och ibland...
Men varför vinner inte Paulina, var min poäng? Men det kanske hon gör.
Det gör hon ju.
Ja, det gör hon.
Men... kanske inte för att hon är rolig bara. Och det är väl det. Det handlar väl inte om mest garv, men just liksom att trivas i sin situation, skapa känslan av här händer, det är här det händer någonting. Moderaterna...
Och det lyckas för sig ingen med idag skulle jag säga.
Nej, exakt. Och den posten är lite grann ledig. Och Moderaterna är lite grann... De räcker upp handen, för de får väldigt mycket gjort. De har visat den här administrativa kompetensen. Jag tror att om valet går som det ser ut att gå så kommer många att tänka i efterhand nostalgiskt igen att fan, Moderaterna gjorde ändå ganska mycket rätt bra. Vi saknar dem.
Men hur roligt är det att berätta att man har tvingats ändra lagarna så att 13-åringar hamnar i fängelse? Det är inte så muntert.
Nej,
liksom.
Exakt. Och det gör ju också att man behöver någonting mer, man behöver någonting bredare, man behöver någonting framtidsinriktat också. Det räcker inte med att vara den här administrativa kamrén.
Mm, nu, världens roligaste person räcker på handen. Mm.
Jag känner enorm press nu. Nej, men det här med hur de har försökt så här bejaka de här miljardärerna. Den grejen som de har varit inne på, alltså inte bara miljardärer förstås då, utan det faktum att Stockholm och Sverige är en hub för innovation och för entreprenörskap, och vi har jättemånga duktiga entreprenörer, och att man försöker liksom så här...
Att någonting händer att, här faktiskt.
Så här, ja, men Ebba Busch hade kalas nyligen på någonstans med så här, där hon tog selfies med massa entreprenörer. Det är sånt man vill höra.
Ja.
Mm. Utöver liksom så här, Per Gudmundsson hade en text idag eller igår på Verifera om att, ni vet, ungdomsrånen som man pratade så mycket om för några år sedan med de här förnedringsinslagen. Så här.
Halverade.
Ja, exakt.
Det är ju roligt.
Sen 2022.
På tal om att sätta 13-åringar i fängelse så verkar man också ha befriat ett stort antal 13-åringar genom att så här, få liksom... kontroll på den där grejen.
Just nu var du så rolig. Du kan vara rolig, ska jag säga.
Men de har definitivt roligare.
Vi går över till Tove, en annan rolig person. Det här har vi varit inne på förut. Mattias har efterlyst ofta, vi har pratat om det. Det har nästan varit konsensus i podden att här finns det någonting. Ändå så är det inte riktigt som det har skett än. Vad tror du om det, Tove? När kommer folk börja hopp, framtidstro, glädje? När kommer det återvända till politiken? Om man ska...
Jag är ju rädd att det då kommer med någon TikTok-tillvänd socialist som lovar allt åt alla istället.
Ja, det är hög risk. Men nu var det Tove, vad tror du?
Ja, nej, men jag tror att det där är jätteviktigt. Det, och jag tror det var Andreas Johansson Heinö som skrev nyligen i sitt nyhetsbrev att ska tid ha en chans måste Moderaterna byta strategi. Och det är ju så att för väldigt många moderatväljare så är det ju så att Tidesamarbetet, ja, det var nödvändigt ont, men det är inte det som man går igång på. Och ja, de här repressiva åtgärderna på liksom rättsstats- migrationsområdet, det är nödvändigt ont, men det är inte saker man jular fram i glädje över att behöva göra. Och därför så behöver det andra, det som har gjort att folk en gång sökte sig till ett liberal-konservativt alternativ, den delen måste artikuleras och fyllas med innehåll. Det finns liksom inte en... Det erbjudande som finns nu är att vi ska ha liksom ordning på Sverige. Det berättar ju ingenstans om vart man är på väg. Så att jag tror att det är det är både strategiskt och taktiskt rätt av Moderaterna om de vågar ta en annan position.
Det är väl stort om där, tänker jag.
Ja, det är stort om. Hittills har det inte dykt upp några sådana tecken, och det är väl för att man är lite ängslig. Och dessutom det man gör med de här sosseförslagen som har kommit nu, som framförallt Mattias förtjänstfullt har sågat, det är ju att man gör sina egna, man gör inga bra pratar av dem. Att tvinga egna valarbetare att gå ut och försvara socialdemokratisk politik, det är inte det mest uppbyggliga. Så att här är det ju, även om man hoppas hösta in lite marginalväljare, så behöver man fortfarande entusiasmera sina egna, och det gör man traditionellt inte sett genom att lägga fram socialdemokratisk politik.
En sista fråga till Mattias här. Vem är det som inom Moderaterna som du tror skulle kunna stå för det här och lyfta det här budskapet? Jag kan inte riktigt se någon, kan du?
Ja, definitivt. Alltså, det finns ju egentligen, det finns ju ingen större trivselspridare än Gunnar Strömmer. Mm. Det märker man ju, alltså ta Niklas Orrenius DN-reportage när han följer honom, även på en sån liksom distanserad kritisk räv, så ser han ju liksom det här när Gunnar Strömmer går loss liksom. Och sen även så fort du sätter Ulf framför liksom ett längre tal, ta ut linjerna och sådär, då är han ju där, då är det ju dit han vill. Då höjer han blicken och talar liksom om Sveriges historia och hur vi kan bygga på den för att bli ett bättre land i framtiden. Men sen så är det ju det, då måste man ju ha med sig tillräckligt med partier också.
Mm. Hörrni, vi ska gå vidare. Intressant att trivselminister Gunnar Strömmer har nämnts. För han kunde ju veckan berätta att man har tagit ett så kallat beslut ex gratia och kommer att betala ut 2 miljoner kronor vardera till de två personer som på 1980-talet anklagades, åtalades men friades för ett mord på en kvinna som heter Katrin da Costa. Paulina, för oss som gick i reallinjen, vad betyder ex gratia?
Det betyder att man gör det fast man inte måste. Mm. Man gör det av god vilja.
Vad tycker vi om det här beslutet? Var det bra? Om vi tar ett litet svar direkt där. Hela.
Ja, det var utomordentligt och verkligen på tiden.
Mm. Tove, varför var det bra?
Det är viktigt att en stat kan medge att den har gjort fel. Det blir en typ av upprättelse. Sen kan man aldrig kompensera för ett sånt lidande som den här sortens justitiemord innebär. Men det är inte mindre viktigt dessutom. Och sen blir det ju också, tycker jag, det är fler vinster av en sån här sak. Det innebär ju också någon form av stöd för dem som i strid mot kanske bekvämligheten också har valt att titta och undersöka och överpröva det som har gjorts. Det är journalister och det är jurister som har valt att söka sanningen, och det tycker jag är viktigt av det skälet också.
Mm. Vi har ju talat om den här historien tidigare och varit mycket upprörda över den, så att det är väl en genuin glädje. Det är oklart dock hur det gick med deras läkarlegitimationer, om det beslutet står kvar, det skulle jag vilja veta. Men det man får väl vara nöjd med det lilla. Jaha, fotbolls-VM har nu pågått i en vecka. Alla lag har hunnit visa upp sig de sista i natt. Mattias, har vi några favoriter än av de som har spelat? Bland de lagen?
Ja, så jag har inte hunnit följa så mycket, men jag tyckte att det började väldigt lojt. Sen blev det väl ett par andra glasögon när Sverige fick ett så bra resultat i första omgången. Vi får väl se hur långt det räcker, men jag väljer glädjen. Och sen igår såg jag England-Kroatien, och det var ju en riktigt bra pangmatch. Och efter några sådana så tycker man ju liksom att ja, men nu är VM igång på riktigt, och även om det fanns ett och annat blåbärslag så tycker jag att vi också har sett lite högre kvalitet.
Tove, har du hunnit kika någonting?
Mm, lite grann. Och jag gick emellan lite jobb, men jag såg de här två straffarna igår bland annat. Det var ju hög dramatik.
Verkligen.
Ja, jag kände mig målvakten där. Och rädda, och sen liksom någon centimeter där. Så.
Han släppte ju in 4 mål, men gjorde ju verkligen inte en dålig match.
Nej.
Sverige spelar ju på lördag kväll mot Nederländerna i Houston. Tove, vad har vi för förhoppningar då?
Ja, men det, nu blir man ju så här, det är så lätt när det går bra, då plötsligt så börjar man ju se framför sig att det, liksom, man målar upp stora visioner, men jag väljer också glädjen som Mattias, hoppas på ett pangresultat.
Paulina, hur går det för Polen?
Jag vet inte. Nej. Är Lewandowski med?
Sverige slog ut Polen.
Okej. Okay.
Vi ska fortsätta, och då ska vi fortsätta faktiskt med sport. Vi ska byta fotboll mot brännboll faktiskt. För det här är någonting som Paulina har skrivit om. Brännboll blev ju då lite oväntat kanske, men det mesta kan ju sugas in i politiken numera.
Ett slagträ i debatten.
Ja, ett slagträ i debatten. under våren och försommaren. Det kanske flera har hört om. Och bakgrunden var ju då att som jag förstod, vissa idrottslärare vill inte ha brännboll med i idrottsundervisningen. För att du kanske kan berätta.
Ja, men så man vet ju förstås inte hur många. Men det var en
det var ett exempel, och det är tillräckligt för att av landets största ledartidningar.
Det var en gympalärare i Nyköping som sa att han skulle sluta med brännboll. Och det var inte ens liksom enbart för att det är jobbigt att stå och bli uttittad, utan det var även för att det är mycket stillastående. Då. Mm. Och sen så blev det debatt. Och TV4 sa att man hade varit i kontakt med flera lärare som inte gör det här längre. SvD Junior, vår egen tidning för låg- och mellanstadiebarn, hade ägnade utrymme i 2 nummer åt det här. Och bland annat så skrev barn in och berättade liksom, på vår skola får man och på vår skola får man inte.
Det är en grej helt enkelt.
Det har blivit en grej. Mm. Liksom, så.
De får på raster och sånt där också? Eller?
Jag tror inte att det förekommer.
Man spelar väl inte brännboll på raster?
Ja, man spelar väl allt möjligt. Ja. I alla fall gjorde man det när jag var liten.
Jo, men ni hade ju sats på jul som ni slog på med en pinne nedför Kullerstensgatorna. Så det var en annan tid. Ja, fortsätt.
Och då har jag funderat lite på hur man ska se på det här. Och då är det så här, många i den här debatten, paneler och sånt där, har fått frågan. Och det är väldigt många som berättar. Och så här, men jag minns hur hemskt det var att stå där. Mm. Och man gick från liksom så här, det vanliga träet till tjejträet och alla tittade. Kommer ni ihåg den här filmen Klassfesten förresten med Björn Kjellman?
Mm,
25 år gammal.
Nej, jag har nog inte sett den, men jag har hört talas om den.
Ja, men det är så här, en klass ska då återförenas och så här, förnedringen symboliseras av ett brännbolls, att man spelar brännboll.
För alla går in i samma roller som tidigare.
Ja, exakt. Och Björn Kjellman, så här, han greppar då det här slagträt och så ser man hur utelaget tar ett steg närmare. Och alla kommer ihåg det där.
Ja, ja.
Så har jag så här, en fundering då nu på midsommar om att det kanske är bra om barn får träna sig på det här med att svinga trä och missa, för gissa vad, det är det vuxenlivet i hög grad går ut på. Man står där och man svingar trä och man missar. Och det är inte genom att så här, bygga in triggervarningar som man hanterar sånt, utan det är genom att så här, ja, det är vissa karaktärstyrkor som hjälper en i de där lägena. Och det var så här, förlåtande mot sig själv och andra, var generös när andra gör bort sig, var generös mot sig själv när man gör bort sig, för att det är så här, det ingår.
Mm. Ungefär som att man kan vara jätterädd att tala inför hela klassen första gången, men man behöver kanske göra det också.
Ja,
och jag menar, kommer att behöva göra det i vuxen.
Presentationsrunda på jobbet skulle jag jättegärna vilja avskaffa, det är det värsta som finns i hela världen. Mm. Eller så här, generellt presentationsrunda, det är så här, det är hemskt, men det är bara att göra.
Mm. Något som är ganska hemskt också är ju då när man sitter på ett bröllop eller så här, när man inte känner massa människor, så är det så här lekar som alla borden ska ha tillsammans, typ att nu ska alla prata en speciell dialekt eller det är ju fullkomligt vidrigt.
Nej, men det säger
Vi har varit på en sån fest, Andreas, du och jag.
Det har vi varit, exempelvis. Men okej, det är den givna invändningen, ja, Paulina. Men om man då tar det ändå så att det finns en poäng ändå i att, givet att vi vet att Björn Kjellman är inte ovanlig, beteendet det här med att man hånar inte ovanligt, den genuina utsattheten är inte ovanlig, kan det ändå finnas en poäng i att visst, man ska bjuda på lite jävelskap, men man behöver inte visa hela helvetet för barn på en gång. Liksom.
Nej, men precis. Alltså, man behöver ju inte så här, utsätta barn för trauman.
Nej, precis. Det är ju i andra vågskålen då.
Och skälet till att jag skriver om det här är ju förstås att det finns en allmän samhällstendens att försöka att bygga in triggers och säga så här, här kommer nu en farlig trigger. Nu kan du tycka att det här är jättejobbigt. Och det finns en känd psykologisk effekt som går ut på att när man säger att någonting kommer kännas obehagligt, då blir det mer obehagligt.
Har du läst en bok av en anglosaxisk psykolog som skriver om just de här sakerna?
Ett antal faktiskt. Nej, men och sen så, det är därför triggervarningar på universitet har visat sig vara ett problem. Därför att triggervarningen i sig gör att du reagerar mer på texten eller det du ska läsa. Så att det problemet finns, att man... Det blir en inlärd skörhet. Liksom. Om det är obehagligt, då är det förmodligen jättefarligt och då ska du akta dig för det och då ska vuxna hjälpa dig att undvika alla de här sakerna som är otäcka. Det finns liksom man kan förstöra barn och förstöra för barn genom att utsätta dem för allvarliga, alltså, kränkningar och så vidare. Det är klart att man inte ska göra det. Det finns en sån gräns. Men det är också så att barn är det som kallas för antifragila. Det är inte bara det att de är motståndskraftigare än vad vuxna ofta tror. Till exempel, det var jättejobbigt på brännbollen, men det man glömmer är att det går ju över. Det är ju inte jobbigt hela skoldagen, eller hela veckan, eller året. Det är det ena, att man är motståndskraftig. Men sen så är man antifragil, vilket betyder att barn faktiskt stärks av minnet av motgångar. Jag var med om det där, det var skitjobbigt. Och tänk vad jag klarar av mycket.
Sen finns det ju faktiskt också en möjlighet att också förbättra sig själv. Jag minns personligen var jag ganska dålig på brännboll, men efter ett tag lärde jag mig att man fick ju väldigt bra fart om man tog det här runda slagträet. Mm. Så jag tog det från början och så jag missade oftast, men när man väl fick fart på det någon gång så blev det ju bra slag liksom.
Ja, absolut.
Sen var jag liksom tämligen immun mot att man skrattade mot det. Jag missade tre gånger, vilket jag ofta gjorde ibland, men ibland fick jag iväg den liksom. Så man kan ju lära sig också.
Man kan lära sig, och just det här, så här, ja, man minns att det var så här pinigt, men man har glömt att det så här, det gick ju över efter 10 minuter, så gick man ju inte och så här grämde sig över det förmodligen. Och
fast en del verkar ju ha haft faktiskt livslånga trauman. Det finns väl Björn Kjellman exempelvis.
Ja, ja, visst. Men så här, okej. Okay. Det är så här, det kommer värre.
Mm. Nu ska jag passa på att berätta ett av de största domarskandalerna i brännboll någonsin. Jag har ju berättat den internt, men det var en gång när vi spelade brännboll i skolan. Då min kompis Martin, när bollen kommer så gör han en skorpion. Mattias vet vad det är.
Higita.
Han alltså kastar sig framåt och klackar bollen, varpå Thomas tar en lyra. Men vi får inte en enda poäng av det, för skorpionen räknas inte, och då räknas inte heller lyran. Var inte det en fruktansvärd domarskandal?
Jo, det var dåligt.
Ja, det tycker jag nästan är i klass med när Schumacher sparkar ner Battiston 1982.
Jag tycker du ska nära din bitterhet.
Inte riktigt.
Men jag minns det som igår. Alltså, jag stod bredvid och var helt häpen över att detta lyckades. För Martin hade försökt göra skorpion på alla bollar som hade kommit innan, men då lyckades han faktiskt. Vad säger du, Tove? Är inte det skandalöst det här?
Nu har du precis aktiverat min harm över att det var slut på femmorna i teknik. Så jag fick en 4.
Skjuteristernas gamla bitterhet så här. Det fanns ingenting på tv. Vilsik pannkakan och slut på femmer. Det var ett hårt liv.
Välkommen till Bitterpodden.
Hörrni, det blir dags att gå vidare.
Hur skulle vi skyddats från de här?
Precis. Hörrni, vi ska gå vidare. Då har vi då kommit fram till den punkt där jag brukar konstatera att som vanligt har poddats i veckan 7 eller i alla fall 4 sorts sommarblomstrat, lägga under kudden och sen drömma om. Men så inte den här veckan. Vi har gått in lite i sommarmood. Anledningen till att jag förbereder nästa vecka så kommer bli en fulladdad Almedalsvecka här i podden. Jag kommer befinna mig i Visby och sända live, höll jag på att säga, inte riktigt, men sända från Almedalen varje dag med det senaste och det viktigaste från politikveckan. Från tal, mingel och seminarier. Och här hade jag ett riktigt dåligt skämt, det tar jag inte ens. Men alltså inga poddar i den vecka som gått, så där saknades både tåfjutt, bredsida och vrist. Vi ska vidare, och då har det blivit dags för mitt favoritmoment, det som vi kallar svar direkt. Ett moment lika kärt och gammalt som midsommar. Det finns hällristningar i Bohuslän där välutrustade präster ber menigheten att välja huruvida solvagnen ska komma från höger eller vänster. Tegner och Geijer och grabbarna då roar sig i Götska förbundet med att blixtsnabbt välja mellan Erik Väderhatt och Björn på högen. Och en stor del av tidningen Kris redaktion ägnade fredagskvällen och prinsen åt att välja mellan Derrida och Dema efter att Horace krävt att jag vill ha svar direkt. Jag kommer nog göra likadant som Horace då, presentera några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för mina kollegor, och de ska omedelbart svara ja eller nej, eller om de är för eller emot. Och snabbare än sillpriserna faller efter midsommar ska det gå, för då handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Vet du om att det här momentet egentligen kommer från Turkiet?
Vilket då?
Det här är svar direkt.
Ja, precis. Det är inte så svenskt som man tror.
Ja, nej.
Det var Karl XII:s karoliner som tog hem det.
Precis,
faktiskt.
Det är inte alla som vet det.
Halvera lönen för vildar. Ja, Sverigedemokraterna vill göra det, citat, mindre attraktivt att vara så kallad politiskt vild i riksdagen och föreslår nära en halvering av arvodet. En partilös ska inte ha mer än vad medianlönen i Sverige ligger på, säger SDs gruppledare Linda Lindberg. Och det är då 38 300 kronor i månaden, vilket ska jämföras med de 81 400 som vildarna tjänar idag, precis som alla andra ledamöter. Detta på grund av mindre arbetsbelastning. Så tycker de. Hur tycker vi? Halverad lön för vildar. Är vi för eller emot? Jag har svar direkt.
Mot.
Mot.
Paulina? till vildingarnas land?
Vi har pratat om vildarna. Jag tror att vi har lite olika åsikter. Tove skrev en text där du argumenterade för att de ändå var liksom lite renhållningsarbetare i demokratin. Jag tror att jag tror att man måste hitta sätt att få bort de där vildarna. Jag tror inte det här ekonomiska incitamentet är bäst. Men det är ett problem att människor man aldrig hört talas om sitter och håller hela riksdagen som gisslan utan att egentligen sitta på ett personligt mandat.
Mm. Okej, okay. Vi var överens så vi behöver ingen ytterligare plädering. Då går vi vidare. Inför en ny brottsofferlag, en lex Egon, så att brottsoffer ska få upprättelse. Det skriver Teresa Calvaro från Socialdemokraterna på Expressens debattsida. Och bakgrunden, det var en man som hette Egon som fick sitt bakhuvud antänt på en buss för skojs skull. Gärningsmannen visade sig vara gängkriminell och dömdes senare till 12 års fängelse. Och polisen lade ner Egons ärende med hänvisning då till att personen var redan straffad. Och då blev han då, fick han ingen rättegång och ingen upprättelse eller ursäkt. 6 år senare, fortsatte då Calvaro att berätta, så uppmärksammades fallet igen och då väcktes trots allt åtal. Men då kom ännu en vändning. Rättegången ställdes in för att gärningsmannen stod åtalad i samma tid vid en annan rättegång. Allt detta gör att S vill införa en brottsofferlag, en samlad lagstiftning som stärker brottsoffren och tydliggör exakt vilka rättigheter det brottsoffret har och samhällets skyldigheter. Jag hoppas ni förstår vad hon menar. Så tycker de, vad tycker vi? En lex Egon, är vi för eller emot? Jag svarar direkt.
Ja.
Jag är nog för.
Varför är du för?
Jag är inte jurist. Så...
Det här är alltså en rättighetskatalog för brottsoffer.
Ja, exakt. Alltså, just det här att den som blir utsatt för någonting inte av formalistiska skäl ska hindras från att få den upprättelse man förtjänar från ett rättssystem.
Mm. Jag håller med om det, men det, ja, därför att det är så här, det här är ett utslag av att man har olika såna här paketlösningar för kriminella. Du dömdes här, då behöver vi inte köra den här rättegången, eller du var ju upptagen där. Så, och det ska man inte ha, tycker jag. Men sen om deras lex Egon är helt rätt väg att gå, det...
Mm. Du ska säga att Egon då har själv godkänt att det ska kallas så. Mm. Har vi en brottsofferlag idag där brottsofferens exakta status klargörs?
Det vet jag inte.
Nej.
Vi hade ju ganska nyligen en gästtext av Emma Jorets Wettergren som bland annat skrev, hon är ju fasta till Luna. Men hon skrev ju också om ett annat ärende där brottsoffret inte har... Hon blev ju... attackerad av sin bästa vän som sen begick självmord, och eftersom pojken inte längre finns i livet så har hon också nekats att få insyn i vad egentligen vad som hände och undersökningar, så det verkar ju helt galet. Så att brottsoffrets rättigheter behöver stärkas på något sätt, det tror jag är helt klart.
Vi tar en tredje. Liberalerna, de få som finns kvar, de vill att föräldrar i landet ska kunna vara lediga under sina barns skolavslutningar. Att ha sina föräldrar närvarande under de största dagarna av uppväxten ska inte vara en fråga om bakgrund, skriver Joa Forsell, riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson för Liberalerna. Konkret handlar det om rätt till 2 dagars betald ledighet för föräldrar eller vårdnadshavare vid skolrelaterade tillfällen. Liten variant på den gamla familjeveckan låter nästan som. Så tycker de, hur tycker vi? Rätt till ledighet för vårdnadshavare på skolavslutningen? Är vi för eller emot? Jag svarar direkt.
Mot.
Mot. Jag vill berätta om en rolig sak som jag såg på internet.
Du förstör momentet helt och hållet. Ja, du får göra det snart.
Ja, jag ska berätta en meme.
Ja. Mattias, är du emot?
Ja, alltså det låter som... Det finns ju jättemycket dagar och sånt där man kan ta i olika sammanhang och vikta mot varandra, och att då liksom... ovanpå det lägga något mycket specifikt dag, det är väldigt mycket folkpartism.
Okej. Okay. Pallina, hade du någonting? Nej, du kan berätta om din meme istället.
Nej, men det är något geni på Miljöpartiet som lade ut en jätterolig grej med utspelsförslag till Liberalerna. Och då har de skrivit ett antal utspel som låter så här väldigt precis så här folkpartistiska. De har skrivit: förbjud lugg norr om Borlänge. Fördubbla antalet tisdagar i april. Inför krav på solhatt i lågstadiet. Nationellt mål om färre munspel i storstäder. Krav på neutral gångstil i stadskärnor. Samt förbjud russin.
Det var väldigt roligt.
Men visst är det samma sak?
Ja, det är samma sak.
Det är exakt samma sak.
Men du skiter verkligen i momentordningen just nu. Du bara drar in den här miljöpolisen.
Visst,
rolig.
Visst är det tråkigt med folk som ska berätta om olika roliga saker man sett på internet?
Kan inte du berätta om vad du drömde i natt? Det är vi alla intresserade av.
Ja,
nej, okej. Det var vi. Liberalerna fick tummen ner på detta också. Liberalerna tillhör ju numera den här så beryktade och mytomspunna 1%-miljön. Har ni hört talas om detta?
We are the 1%.
1%-målet.
Hörrni, då går vi vidare. Och då har blivit dags för mitt favoritmoment. Det som vi kallar, är du smartare än en ledarskribent? Ett moment som är än äldre, än mer arkaiskt än det föregående. Blott grottmålningar i ockra, kol och vitlera kan berätta om dess intellektuella genealogi. Redan när Atlantis marmorbeklädda gator och gränder var unga så var detta moment gammalt. Förlorat bortom minne och förstånd befinner sig dess ursprung någonstans på de väldiga stepper och välder dit varken tanke eller dröm längre når. Vad vi nu ska göra är att undersöka vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis tyckt till om. Ni där hemma kan också vara med. Går det bättre för er än vad det gör för Mattias, Tove och Paulina? Då är ni ju smarta ledarskribenter, då tror jag ni kommer få en extra fin midsommar. Hur gick det senast? Peter vann, visserligen, med en liten hjälp att jag så gärna ville att Manic Street Preachers skulle få rätt svar, men ändå. Tove är tillbaka nu och allt, säger allt, kan hända. Paulina, har du med de nya lapparna?
Nej.
Nej, kan jag få låna mina lappar som jag tog med mig in hit, som du har tagit och kluddat på? Regler kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen när jag läst färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får äran att leda små grodorna när redaktionen firar imorgon. Ja. Är ni med?
Ja.
Ja.
Vi har pratat kommunpolitik i Botkyrka. Vi ska kolla lite om vad ni kan om denna så viktiga politiska nivå som kommunpolitiken är. Vad heter den högsta politiken i Stockholm, det vill säga KSO?
Paulina.
Tove.
Paulina först.
Finansborgarrådet.
Nej, du har fel. Då får du minus.
Varför då?
Vad heter den högsta politiken i Stockholm, det vill säga KSO eller Finansborgarrådet, som titeln lyder i huvudstaden? Vad heter alltså personen?
Paulina.
Ja, du har redan svarat.
Ja, men Peter fick svara 2 gånger förra veckan.
Vad heter?
Okej, om ingen annan får
svara. Vänta, Mattias.
Mattias.
Hon heter väl Bjuggren, va?
Nej, det tror jag inte.
Fan.
Okej, svara igen då, Paulina.
Ja, men hon kanske har slutat då. Karin Vangård.
Ja, okej, då åker du upp någon roll nu. Men nu får det vara slut med sånt här fintande.
Precis.
Vi går vidare till den näst...
Hade inte hon avgått?
Nej.
Hon ska avgå vid valet, tror jag. Än så länge går jag väl det. Vi går vidare till den näst största kommunen, Sveriges Marseille, det vill säga Göteborg. Vad heter Göteborgs starka politiker? Alltså KSO i Göteborg.
Paulina. Athenius.
Ja. Det är bara du som svarar på alla frågor. Mm. Och ändå har du bara 1 poäng.
Det är som den där straffläggningen igår.
Det är sådär, man bara, Göran Johansson.
Stockholm är ju den största kommunen med 1 miljon invånare. Men vad heter den med minst befolkning? Bara 2241 invånare. Vilken kommun har färst invånare?
Mattias.
Mm. Mattias?
Var inte det Dorotea?
Ja, Dorotea hade vi uppe förra veckan också. Dorotea, Vilhelmina och Fredrika är ju alla orter i södra Lappland som är namngivna efter Fredrika Dorotea Vilhelmina av Baden, svensk drottning. Vilken svensk kung var hon gift med? Vilhelmina av Baden?
Mm.
Här kan man ju chansa.
Saltsjöbaden kanske.
Baden-Baden.
Ja.
Nej, ingen vill chansa ens.
Jag har en dröm.
Paulina. Ja, jag vill chansa.
Mm.
Karl den 15:e.
Nej.
I tid, ungefär.
Det var fel och han var väl inte gift. Eller gift var han väl, men han fick skitsamma. Nej, det var fel. Svaret är Gustav den 4:e Adolf.
Mm.
Jag hade det på tungan.
Åter på kommunpolitiken. I vilken kommun är moderaten Christian Sonesson? Paulina först.
Staffanstorp.
Det var rätt. 2 poäng. 2019 gjorde Staffanstorps kommun någonting som väckte uppmärksamhet och vrede. Det här är det vidrigaste tilltaget jag sett på länge, skrev bland annat Moa Berglöf, ledarskribent på Sydsvenskan, på Twitter. Kommunens socialdemokratiska oppositionsråd Pierre Sjöström menade att det var förfärligt och urdåligt. Vad var det man gjorde som skapade sådan upprördhet?
Mattias? Ja, nu vet jag inte vilket av, men var det valfilmen om hur hemskt det var i Malmö?
Ja, det är rätt. Man gjorde en reklamfilm för Staffanstorp helt enkelt, där man
just det.
berättade då hur det var, en familj, det var väldigt, det var ett melodram, det var då
en white flight,
ja, en familj från Malmö då som gick in på Möllan där ungdomarna stod och hängde och inte gjorde någon nytta, och det var otäckt, och så flyttade de till Staffanstorp där alla var kompisar helt enkelt. Jaha, mer Staffanstorp, eller Staffan Danielsson var riksdagsledamot för Centerpartiet mellan 2004 och 2018, men sedan 21 är han medlem i detta parti. Vilket då?
Mattias först. Han är väl kristdemokrat? Mm.
Det är han. Och då går du upp i ledningen med 3 poäng, Paulina på 2. Mm. Tove, du svarar ju hela tiden, men du kommer liksom inte först. Det måste vara avståndet till Gotland där, tror jag.
Någonting är det.
Hörrni, vi har pratat brännboll. Några frågor om detta spel. Eller dess amerikanska kusin, baseball. Hur får man poäng i baseball? Eller runs, som det heter. Vad krävs för liksom att man ska...
Paulina? Man ska springa runt om olika bases.
Ja, man springer ett varv helt enkelt.
Det var ett frågetecken efter det här.
Är det enda sättet du kan...
Vi får inga poäng för lyra. Och inte för skorpion heller. Det finns en del skillnader mellan baseball och softball. Men vad är den viktiga skillnaden när det gäller hur man får kasta? Mellan baseball och softball.
Paulina? I det ena så är det egna laget som kastar och i det andra är det andra laget som kastar.
Jättebra chansning, men det är inte sant. Nej, ingen annan. I softball får man bara kasta underarmskast, eller tjejkast som man sa förr i tiden. Mm. Vi har pratat midsommar, några frågor om denna högtid, några saker som jag hoppas ska sitta nu. Johannes Döparens dag, han var ju släkt med Jesus via sin mamma Elisabet, som var, som det hette i den gamla bibelöversättningen, Marias fränka. Fränka är ju ett väldigt kul ord, men vad är den manliga motsvarigheten för detta gamla ord för släkting? Den manliga motsvarigheten till fränka.
Oj, vad roligt.
Alltså, odefinierad form av släkting.
Paulina? Alltså, frände?
Ja, helt rätt.
Jag visste det.
Då går du upp, det är ju bara hittepåord. Mm.
Min frände. Johannes Döparen var ju just en stor döpare som döpt bland annat Jesus, sin släkting. Men i vilket vattendrag skedde det enligt den traditionella uppfattningen, detta dop?
Mattias, är det Nilen?
Nej.
Paulina? Det finns ju inte så många att välja på i den regionen. Det finns Jordanfloden och så finns det Genesarets sjö.
Och så finns det Nilen.
Och så finns det Döda havet och så finns det säkert någonting påhittat. Jag väljer Jordanfloden.
Gör du rätt i? Helt rätt. Mer midsommar. Vad är det som är ett i en 1-2-3-lag?
Paulina.
Nu var Tove först, tror jag.
Etika.
Helt rätt. Mer sill. Sill och strömming anses numera vara samma art, även om det finns vissa skillnader. Var går den historiska gränsen som avgör om fisken ska kallas fisk eller strömming? Där har vi haft förut.
Paulina. Norr om Dalälven.
Nej, det är fel.
Mattias, det går väl någonstans vid Blekinge?
Nej, inte den traditionella gränsen.
Riktigt. Vadå?
Nej, den går i Kalmarsund.
Ja, men vad fan.
Mer midsommar. Små grodorna, det är ju välkänt. Men vilka är det som sjunger här?
Paulina? Det är Stoffe och Kenta.
Ja, såklart. De kallar oss Måns. Då ska vi se om vi har några frågor kvar. Ja, vilka 3 instrument kan musikanterna från Skaraborg spela?
Mattias.
Tove.
Mattias först.
Fiol, basfiol och flöjt.
Ja, eller fiolej säger jag först, men fiol menar de väl då inte. Och därmed är det avgjort. Det visar sig att Paulina tog hem det här med 6 poäng.
Tack.
Mattias stannar på 4 poäng. Tove, det blev bara en sur etikapoäng för dig. Känns det okej ändå?
Ja, jag får addera 2 och 3 själv. Göra min sill ändå. I glädje.
Du, det var här vad jag hade att bjuda på idag. Då återstår bara att fira midsommar. Är det någon som vill skicka med kanske någon liten midsommarbukett till lyssnarna? Någon lästips eller något silltips eller något sånt där? Paulina, någon amerikansk psykolog på vad man borde läsa? Eller du kan få ta ett silltips kanske.
Man tar en karp.
Douglas Murray, gör en bra sill.
Man tar en karp och lägger sitt badkar. Ja. Och låter den simma runt där.
Det låter väldigt polskt. Ja. Och så ska man gärna som kompis, lite barn blir kompis med den här karpen också.
Ja, precis. Och sen ligger den där på bordet i gelé.
Ja. Tack för det. Du funderar på boktips. Mattias, bok eller silltips?
Nej, du är helt tom.
Du är så slut, va?
Ja.
Tove då, du har lite energi kvar.
Ja, men då får jag nog tipsa om en väldigt gammal rätt, tror jag. Spickensill. Min farmor gjorde det.
Vad är det?
Jo, men då tar man tar såna här inläggningsfiléer. Inte 5 minuters variant, utan de där man köper på burk eller i plastlåda. Så sköljer man av och lägger dem, hackar upp och lägger på ett fat. Och sen har man på hackad lök, hackad purjolök, hackad gräslök, hackat ägg. Och sen så äter man det med potatis, gärna lite brynt eller skirat smör och kanske lite gräddfil. Det blir liksom en... den är lite fastare, lite mer sälta, men det är väldigt gott.
Det är ingen inläggning inblandad alltså?
Nej. Nej.
Och vad betyder spicken? Alltså det...
Jag vet inte. Vi får fråga någon språkvetare.
Det får vi göra. Tipsar vi förstås om att se fotbolls-VM. Inte sant, Andreas? Paulina, hur går det för Polen? Stort tack, Tove Livendal, för att du medverkade idag.
Tack, Andreas.
Stort tack, Mattias Svensson, för att du medverkade idag.
Ett nöje som alltid.
Stort tack, Paulina Neuding, för att du medverkade idag.
Tack för att jag fick vara med.
Visst är hon rolig.
Nej, men sluta nu.
Jag passar på att påminna om att nästa vecka kör vi full fart igen. Och då kommer jag podda från Almedalen. Och då vill jag jättegärna att ni lyssnar. Och ni kan ju också tipsa och höra av er till mig ifall det är något speciellt ni vill att jag ska bevaka. Eller om ni vill bjuda in mig på något mingel eller fest eller något sånt här trevligt. Får ni också höra av er så kommer jag rapportera därifrån. Stort tack i alla fall för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Ja, eller Almedalen då i det här fallet. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.